بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد vi återupptar nu lektionerna i förklaringen på Bulugh al-Maram, Kitab al-Tahara, boken om renlighet. Och vi är fortfarande i kapitlet om al-Wudu. Och vi har kommit fram till hadith nummer 53. Vem läser den hadithen? Högläsning. Varsågod, broder Khalid. Okej, okay. Står det inget mer? Ja, sen vad finns hadithen? Ahsant, ahsant, mashallah. Hadith Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Då han beskrev profetens hajj alayhi sallatu wassalam. Och han sa att profeten alayhi sallatu wassalam sa börja med det som Allah började med. Och denna hadith finns i Nasa'i. Och den finns också hos Sahih Muslim, där han då säger nabda istället för abda, ibda'u. Och vi kommer komma tillbaka till det senare inshallah ta'ala. Denna hadith berättas av en ny sahabi i boken, och det är Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah ibn Haram al-Ansari al-Sulami. Jabir ibn Abdillah, och han är en känd sahabi. Han räknas från al-Mukthirin, en av de sju sahaba som har berättat många, eller har väldigt många hadither. Yani al-Mukthirin, som Abi Huraira radiyallahu anhu, Aisha, Jabir, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malikin. De sahaba som är kända för att de har berättat mer än 1000 hadither. Så han är då Jabir ibn Abdillah. Hans far Abdullah var också muslim. Och därför när man säger hans namn Jabir ibn Abdillah, så säger man radiyallahu anhuma i dualism. Och han är från al-Ansar, det vill säga de som var bosatta i Medina. Och han är känd. Bland de kändaste haditherna han har, det är hadith al-hajj. Och det är den hadithen som finns här. Och det är en väldigt lång hadith som handlar om beskrivningen om hur profeten Al-Islam gjorde hajj från början till slut. Den hadithen är så pass lång att vissa ulema har skrivit en hel bok om den. Taib. Och det här är en mening från den hadithen. Och Jabir radiyallahu anhu var med i alla slagen förutom al-Badr och Uhud, för hans far beordrade honom att stanna hemma och vakta hans systrar. Men då hans far senare dog i slaget, så igen efteråt var han med i alla slagen. Och det nämns att han var med i 19 slag tillsammans med profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och han hade också en halqa, det vill säga en sammankomst av kunskap där han lärde ut hadith och annan kunskap i moskén. Och han blev blind på äldre dagar. Och han dog i Medina år 64, år 64. Ja. Tayyib. Hadithen handlar om att göra wudu i ordning. Det som kallas för tertib. Som Allah har sagt i Koranen att man ska börja med att tvätta sina händer. Sen ansiktet, eller tvätta ansiktet, sina armar, stryka över huvudet och tvätta fötterna. De här fyra nämns i Koranen i surat al-Ma'ida, versen om wudu. Och vi har talat om det tidigare. Och då finns det ikhtilaf. Måste man göra wudu i den ordningen som Allah nämner? Eller kan man blanda? Kan man börja med att tvätta armarna och sen ansiktet? Kan man börja med fötterna och sen armarna och sen ansiktet och så vidare? Där finns det då två olika åsikter som vi kommer att nämna idag. Och Ibn Hajar nämner denna hadith för att bevisa att det är wajib. Att man måste göra wudu i den ordning som Allah nämner i Koranen. Och hadithen handlar om hajj. Då profeten a.s. gjorde tawaf runt Kaaba, bad sina två raka och gick mot berget Safa som ligger då i samknutning till moskén. Och när han kommer till berget så säger han Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Han läser versen från surat al-Baqara. Och så säger han Nabda bima bada Allahu bi. Vi börjar med vad Allah börjar med. Och i vissa riwaya abda, jag börjar med det som Allah börjar med. Och i vissa riwaya ibda bima bada Allahu bihi. Ni ska börja med vad Allah börjar med. Okej. Okay. Det finns tre olika riwaya, men den som är mest autentisk som Sheikh Abdul Muhsin nämner är den som finns i Sahih Muslim. Och det är den som kommer med sirat al-khabar. Yani nabda eller abda. Vi börjar eller jag börjar. Och de har samma innebörd. Vi börjar med det som alla börjar med. För att, vad menas här? Safa är ett av bergen. Och Marwa är det andra berget. Och man ska gå 7 varv fram och tillbaka mellan dem. Så var ska du börja? Safa eller Marwa? Du börjar med det som alla börjar med att nämna. Inna Safa. وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. Så Allah börjar med Safa före Marwa. Och då säger Rasulullah a.s. Vi börjar med det som Allah börjar med. Okej? Okay? Eller ni börjar, eller vi börjar, eller jag börjar med det som Allah börjar med. Okej? Okay? Och då säger han då att samma sak gäller wudu. Att Allah subhanahu wa ta'ala när han beskriver wudu så säger han يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Troende då ni står för att be, börja då med att tvätta era ansikten. Och aydiyakum ila al-marafiq, och armarna upp till armbågen. Och stryk över era huvuden och tvätta era fötter. Så de här, alla nämner dem i ordningen. Och då är bevisningen att vi gör wudu och börjar med det som alla börjar med i versen. Okej? Okay? Och de lämnar här ulema att Allah subhanahu wa ta'ala börjar inte med någonting eller nämner inte en viss ordning förutom att det finns en vishet bakom det. Allting i Koranen, att allting som Allah nämner i en viss ordning finns det en vishet bakom. Och att Allah nämner versen i den här ordningen finns det då en vishet. Och att det bästa är att göra wudu i den ordning som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen. Då kanske någon säger, men vadå? Hadithen handlar om hajj. Och versen handlar om hajj. Då nämner ulema att det finns en qaida, en princip inom usul. Att al-ibratu bi umum al-lafd, la bi khusus al-sabab. En jätteviktig princip inom tafsir och inom hadith. Och ni ska inshallah kanske skriva ner den här om ni har möjligheten. Att al-ibra bi umum al-lafd. Att vad som räknas är den generella betydelsen eller innebörden och inte den specifika orsaken. Al-ibra, yani det som är själva poängen och tankeställaren och betydelsen är den generella formuleringen. Inte den specifika anledningen. Vad menas med detta? Att en vers i Koranen kanske säger Ya ahl al-kitab, la taglu fi dinikum. Allah säger i Koranen och folket av boken, judar och kristna, var inte extrema i er religion. Den är specifik, riktad till ahl al-kitab. Men betyder det att vi muslimer inte inkluderas av Allahs tilltal? Eller tilltalar Allah också muslimerna med denna vers att vi inte heller ska vara extrema? Eller hur? Så versen är specifikt riktad till dem, men dess ibra, dess yani, vad kan man säga, betydelse är för alla. Och det finns många exempel på detta i Koranen. Att en vers i Koranen, om du kollar i Asbab al-Nusul, kanske nämner att en vers sändes ner beträffande en viss händelse, en viss sahabi. Versen om hajj. En sahabi fick tillåtelsen att raka håret. Då han hade fått, jag tror, lus eller loppor. Fick han tillåtelsen att raka håret. Taib, men man får inte raka håret till Hajj. Men är den här versen specifik för honom eller för hela umman? Hela umman. Taib. Och det finns liknande bevis på detta. Och det är viktigt, för någon kanske kommer och säger, men den här versen ni använder handlar om si och så. Utan khalas, den är generell. Om det inte finns bevis på att den är en specifikt riktad till en viss en händelse eller bestämmelse, så är de bestämmelserna som nämns i Koranen yani generella. Ja. Och då nämner då ulema att på samma sätt som versen om Hajj, att vi börjar med Safa innan Marwa, då profeten alaihissalam sa khudu anni manasikakum, ta era hajj-ritualer från mig. Och han började med el-safa innan Marwa. Och då förstår man att wudu är på samma sätt. Att versen, där börjar vi med det Allah börjar med. Och profeten alaihissalam, samma sak i wudu, gjorde wudu så som Allah har beskrivit i versen. Då förstår vi samma sak. Gör wudu så som jag har gjort wudu. Gör hajj så som jag har gjort hajj. Okej? Okay? Och profetens wudu alaihissalam är i enlighet med versen. Ja. Taib, det finns då två åsikter i den här frågan. Och som jag har sagt innan, vi kan göra det jätteenkelt. Vi kan göra som Ashallah till Sheikh bin Basan, hela Kitab Tahara på en lektion. Vi kan göra det jätteenkelt, vilket jag har gjort genom åren, men jag vill att vi fördjupar oss lite i de här frågorna, så att ni också förstår att det finns olika åsikter i vissa frågor, och hur kommer det sig att det finns olika åsikter, vad har de för argument, vad har de för bevis, så att man lär sig att förstå hur de lärda också fattat sina beslut och bestämmelser. Inshallah och ta'ala. Det finns då två åsikter i frågan. Den första åsikten är att wudu måste utföras i den ordning som Allah har nämnt. Att det är wajib. Det är wajib att utföra wudu i den ordning som vi känner till. Vilket innebär att om du utför wudu i en annan ordning, så blir din wudu ogiltig. Eller hur? Om man säger att det är wajib, så innebär det motsatsen, att du kan inte göra wudu på ett annat sätt. Och det är att man börjar med ansiktet, sen armarna, sen stryker över huvudet och sen tvättar fötterna. Och den här åsikten hålls av Imam Ahmed och Imam Shafi'i. Imam Ahmed och Imam Shafi'i. Och det är också åsikten av Abi Ubaid, en känd lärd man från Salaf, och Ibn Hazm. Som, vad var Ibn Hazm känd för? Vad nämnde vi innan då?
Han har också skrivit en bok om Hajj.
Nej, han är typ den kändaste imamen för Zahiriya. Taib, den lagskolan som är väldigt yani bokstavstroende kan man säga. Eller de tolkar allting väldigt bokstavligt. Nej. Och han, det, som du sa, har en bok om Hajj, men det finns mycket fel i den boken. Vet ni varför? För att han åkte aldrig på Hajj. Han skrev boken i Spanien och han fick aldrig möjligheten att åka på Hajj. Och det nämner ulema som ett exempel på att ibland är det svårt att få en bild av saker och ting om du inte själv har varit där. Om du själv inte har sett hur det funkar, hur det är. Och då säger ulema, hade han åkt på Hajj skulle han ha skrivit boken annorlunda.
Men boken prissatt just på grund av att han aldrig var i Mekka.
Nej, men det finns mycket synpunkter på boken också. Allah, han har lite, som i alla många frågor, han har lite udda åsikter. Men mashallah, han har också mycket sawab, mycket bra åsikter. Och ulema mashallah har tagit mycket, mycket nytta från hans böcker. Och en av de kändaste böckerna är Al-Muhalla. Ett stort verk som då handlar om Al-Fiqh. Och det är en bok som Sheikh Al-Bani rahmallah prisar väldigt mycket. Jag minns när jag såg Sheikh Al-Banis bibliotek, det är ju Medina universitetet, så kollar jag just i Muhalla och då ser man hur han har verkligen läst boken jättemycket, Sheikh Al-Bani. Att han har otroligt mycket fotnoter, han har skrivit på första sidan, andra sidan och överallt har han liksom fotnoter, vilket indikerar på att han verkligen har använt den här boken väldigt mycket. Men ulema säger också att det är en bok som är ganska avancerad och ingenting för nybörjare. För Ibn Hazm, han är ibland väldigt hård i sitt tal. Men det är en bok som det finns mycket gott i. Så första åsikten att det är wajib att göra wudu i ordning. Vem höll den åsikten?
Ahmed,
Shafi'i, Abu Ubaid och Imam Ibn Hazm. Det finns säkert fler, men det här är kortfattat. Deras bevis på att det är wajib att göra wudu i ordning är al-aya. Det är versen i surat al-Ma'ida. Det är vers 7 eller 5. En idé på tredje sidan i surat al-Ma'ida. Högst upp. Högst upp till 6. 6 eller 7. Ja. Och ett argument som de använder, det är att när Allah subhanahu wa ta'ala beskriver wudu, så nämner han att man ska tvätta ansiktet, tvätta armarna och sen stryka över huvudet och sen tvätta fötterna. Och då säger ulema att på arabiska, när det kommer till al-balagha, när det kommer till vältalighet och arabernas sätt att prata, då gör man inte på det här sättet. Förutom om man verkligen menar på att det ska göras i denna ordning. För att tvätta är en kategori kan man säga. Och att stryka är en kategori. Och du för inte in en kategori i en annan om det inte finns en anledning. Utan du låter pratet flyta på. Om det är fritt fram att göra wudu hur du vill, då nämner du först tvätta, tvätta, tvätta och sen stryka. Men när stryka kommer in i mitten av versen så förstår man att det har ett syfte. Att du måste stryka. För annars skulle Allah ha nämnt det senare. Och det här är en form då av balagha, vältalighet. Vilket tyder på att man måste utföra wudu i den här ordningen. Det andra argumentet som också är otroligt starkt, det är att alla de sahaba som beskriver profetens wudu alayhi salatu wassalam, som hadith Uthman, hadith Ali, hadith Abdullah bin Zaid som vi har nämnt, nämner alla att profeten alayhi salam gjorde wudu i den ordningen Allah har nämnt i versen. Och ingen berättar att han gjorde wudu på ett annat sätt. Och det här är bland de starkaste bevisen på att wudu måste göras i den ordningen som Allah nämner. För om det skulle vara frivilligt så skulle profeten ha varierat i sin wudu. Men då han gjorde wudu enligt versen varenda gång så tyder det på att det är ett måste. Och vi har ju också, som Ulleman nämner, den viktiga principen är att profeten Muhammed a.s. han är mubayyin. Han klargör för oss Koranens innebörd. Han är ett levande exempel på hur Koranen ska implementeras. Så vi har en vers som är väldigt kort om wudu. Och så har vi mashallah många hadither som förklarar hur den ska utföras i detalj. Och samma sak med salah och hajj och så vidare. Den andra åsikten, att det inte är wajib att göra wudu i ordning. Och att den som gör wudu med att tvätta en kroppsdel innan en annan, så är hans wudu korrekt. Alltså han som börjar med armarna och sen ansiktet och sen fötterna och avslutar med att stryka över huvudet. Eller hur som helst, att hans wudu är korrekt. Och den här åsikten hålls av Imam Malik och Ashab al-Ra'i. Vet ni vilka de är? Ashab al-Ra'i. Ja, Al-Ahnaf. Abu Hanifas lagskola. Rahmahullah. De kallas hos Salaf för Ahlul Ra'i, Ashabul Ra'i. Så Imam Malik och Al-Ahnaf, Al-Hanafiyya. Och det är också en riwaya från Imam Ahmed. Nu kanske ni blir förvirrade, men Imam Ahmed hade andra åsikter, eller hur? Många av imamerna har ibland ändrat åsikter. De hade en åsikt och liksom sen hittade de en hadith eller fick en annan förståelse och ändrade åsikt. Ja. Och det är också många från Salaf har den åsikten. Och Ibn al-Mundhir nämner också den åsikten. Ibn al-Mundhir, bara för färdans skull, har en känd bok som heter Al-Awsat. Jättestor bok som handlar om fiqh. Och det är bland de kändaste fiqh-böckerna från Salaf. Där han nämner alla åsikter och allas bevis typ. Jättekänd bok för den som vill fördjupa sig. Och alhamdulillah, de har nu tryckt den på senaste åren i sin fullo, alltså sin helhet. Innan fanns det bara vissa volymer av boken. Men nu finns den i sin helhet, mashallah. Ibn al-Mundhir. Tayyib. Vad är då deras bevis på att man inte behöver göra wudu i ordning? De nämner en hadith som berättas från Rubi' bint Mu'awwid, då man beskrev profetens wudu alayhi salatu wassalam. Och där står det att han tvättade sina händer 3 gånger och tvättade sitt ansikte 3 gånger och sköljde sedan munnen och näsan 1 gång. Så han sköljde munnen efter att ha tvättat ansiktet. Och ni vet ju att egentligen är det tvärtom, att man sköljer munnen och näsan och sen ansiktet. Och det finns också en annan hadith som de använder, som Sheikh Albani också använder. Det är också värt att nämna Sheikh Albani också på den här åsikten, att man inte behöver göra wudu i ordning. En hadith som berättas från Al-Miqdam, där han säger att Rasulullah alayhi wasallam tvättade ansiktet och sen sina armbågar och sen sköljde han munnen och näsan och strök över huvudet. Så han, en gång till, han tvättade ansiktet, inte munnen och näsan, utan ansiktet och sen armbågarna och händerna och sen sköljde han munnen och näsan och sen strök han över huvudet. Okej, och denna hadith finns i Ahmed. Men många ulama säger att den är hadith är daif och att den också nämns med andra ordalag. Den nämns det att den nämns det i rätt ordning. Så att den är...
Vad är det? Tidigare nämnde du att bland de bevisen är att det inte har rapporterats att...
Ja, jag vet, jag kommer till det. Men då säger de att alla dessa hadither är svaga. Så att, då kan man säga att det har inte rapporterats autentiskt. För dessa hadither är svaga, eller de är shadh, de är udda. De yani går emot andra hadither.
Säger Albani att den är sahih?
Ja, Albani säger att den första hadithen är sahih. Medan andra säger att den inte är sahih. Eller att den exakt samma hadith berättas. Men där nämns det att profeten al-Islam sköljde munnen och näsan och sen ansiktet. Och sen armbågarna. Så att det finns ett fel någonstans. Någon som har berättat hadithen har gjort ett fel. Okej? Och ett annat argument som också används som svar på hadith Rubi', det är att han tvättade ansiktet och sen munnen och näsan. Och det är att munnen och näsan är en del av ansiktet. Okej? Och då spelar det ingen roll om du gör det före eller efter att du tvättar ansiktet. Okej? Okay? För det är en del av näsan. Som att om en person skulle stryka av öronen och sen huvudet. För det är samma. Det är samma kroppsdel som du tvättar. Så att, och samma sak som om du tvättar vänster före höger. Okej? Okay? Wallahu alam.
Ja. Använder de som bevis att man får blanda hur som helst? Att man kan följa just den här ordningen också?
Ja, det här är ett av bevisen.
Att man kan följa den här ordningen? Eller att man kan blanda? Använder de det som bevis för att kunna blanda?
Att
eller?
Kunna blanda,
okay.
Att man inte måste följa ordningen som alla nämner i surat al-Maida. Okej, okay? De använder de här haditherna som bevis. Men ett annat svar är också att majoriteten av ulema håller att det är sunna att skilja munnen och näsan. Så att om det är sunna, då spelar det ingen roll om det görs bland eller mellan de obligatoriska momenten. Men vi sa ju inshallah att den korrekta åsikten att det är wajib att skölja munnen och näsan. Tayyib. Ja. Men inshallah, den korrekta åsikten är den första åsikten att det är wajib att göra wudu i den ordning som Allah subhanahu wa ta'ala nämner. Abu Dawud sa, jag hörde Ahmed ibn Hanbal säga, إذا قدم وضوءه بعض قبل بعض قال لا يجوز حتى يأتي به على كتاب وسنة. Man frågade med Ahmed om en person som gör wudu och tvättar vissa kroppsdelar innan de andra, alltså han gör dem inte i ordning, då så sa han, denna wudu är inte korrekt tills han gör sin wudu enligt Koranen och Sunna. Ja. Och de nämner också som svar på hadith Rabi' att den är svag. Hadithen är inte autentisk. Och även om den skulle vara autentisk, så att man tvättar ansiktet för att man sköljer näsan och munnen, som vi sa, spelar ingen roll, för det är i slutändan samma kroppsdel. Och han nämner också Sheikh ibn Uthaymin, en till fayda. Han säger att den här hadithen bevisar vikten av att reflektera över Koranen och att reflektera över vad Allah ger förtur till, vad Allah nämner före andra saker. Att Rasulullah alaihissalam reflekterade över Koranen, att Allah började med Safa före Marwa. Och han säger samma sak när vi läser Koranen, så kan man reflektera över varför Allah börjar med en viss sak före en annan sak. Och han nämner också exemplet av versen av surat, i surat Toba, versen om de som ska ha zakat. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Att Allah börjar med al-fuqara innan al-masakin. För att al-fuqara är i större behov än al-masakin. Till exempel, han nämner sådana här fawaid i att reflektera över Koranen. Nej. Vi går vidare till nästa hadith. Så inshallah, slutsatsen är att man ska göra wudu i den ordning som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen. Ja. Nästa hadith, vem läser?
Jag kan läsa. 54.
Och han radiyallahu anhu då Allahs profet sallallahu alaihi wa sallam gjorde wudu, brukade han låta vatten rinna över hans armbåge. Darqutni med en svag kedja.
Ja. Hadithen är daif, enligt majoriteten av de lärda. Däremot säger Sheikh Al-Bani att den är sahih. Men de flesta lärda säger att hadithen är daif. Och som många lärda säger att egentligen behöver man inte nämna hadithen. För att det har ju nämnts i hadithen vi nämnde innan att profeten alaihissalam tvättade sina underarmar upp till biceps här alltså. Alltså han, vilket då, och vi nämnde att den hadithen är sahih, vilket då bevisar att man måste tvätta armbågarna. Och syftet med att nämna hadithen är att tvätta armbågarna. Och även om hadithen inte är sahih, så är dess betydelse sahih. Att man ska också tvätta armbågarna. För som vi nämnde på arabiska, Allah säger wa aydiyakum ila al-marafiq. Att tvätta armbågarna till, eller tvätta underarmarna till armbågarna, ordagrant ila. Men ordet ila på arabiska, som är en vad heter det? Varför man på svenska pronomen, vad heter det? Pronomen, nej, det heter adverb. Ja. Adverb. Så kan det då betyda till, och det kan betyda efter. Det kan inkludera. Det kan också inkludera. Okej? Okay? Och det inkluderar i versen armbågen. Så ingen ska förstå av versen att du ska tvätta din arm till armbågen. Och armbågen inte behöver tvättas, utan den måste inkluderas. Som vi förstår av hadithen att profeten Allah tvättade upp till här, till yani själva armen, yani biceps. Okej? Okay? För ordet ila på arabiska kan också betyda att det inkluderas. Och säger Allah wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Yani det inkluderas. Ja. Tayyib. Och det är viktigt att veta, för om en person då inte tvättar sina armbågar, så är hans wudu inkorrekt. Den är inte korrekt, utan armbågarna måste tvättas. Nästa hadith.
55. Abu Huraira radiyallahu anhuma sade, Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam sade, det finns ingen wudu för den som inte nämnt Allahs namn innan den. Och denna hadith finns hos Ahmed, Abu Dawud och Ibn Majah med en svag kedja.
Fortsätt.
56. Al-Tirmidhi nämnde en liknande rapportering från Sa'd bin Zayd och Abu Sa'id rahimahumullah. Men Ahmed sa att det inte finns något bekräftat gällande detta ämne.
Ahsant. Tayyib. Vi har här en ny sahabi och det är Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id. Eller namn, Afan, det står här. Abu Sa'id. Och Nahwihi. Namn. Och han är från Quraysh. Han är en av de 10 som är lovade paradiset av profeten Muhammed a.s.w. Och en av de som blev muslimer tidigt.
Vem pratar om
nu? Abu Sa'id. Eller Anna, Sa'id afan. Sa'id ibn Zayd afan. Nu är jag blandad ihop. För efteråt står det Abu Sa'id. Namn Sa'id bin Zayd. Han är Sa'id bin Zayd. Ibn Amr. Ibn Nufail. Ibn Abdul Uzza. Al-Qurashi. Al-Adawi. En av de 10 som lovats paradiset. Och en av dem som då blev muslimer tidigt. Zawjatuhu Fatima bint al-Khattab. Ukht Umar bin al-Khattab. Som var gift med Umar, syster som heter Fatima. Och han var med i alla slagen förutom Bedr. Då han var bortrest i Sham. Han var med i Yarmouk. Han var med i erövringen av Damaskus. Och kan min fadala i Sahaba. Och zekar al-Zahabi anna lis-Sa'id 48 hadithen. Men Zahabi nämner att han bara har 48 hadither. Ja, vad vill du fråga?
Abu Huraira, hans far, var han muslim?
Inte vad jag vet nu.
Allah. Jag sa, radallahu anhu. Radallahu
anhu. Det står fel då. Tayyib, de här haditherna handlar om att nämna Allah subhanahu wa ta'alas namn när man gör wudu. Och första hadithen då, det finns ingen wudu för den som inte nämner Allahs namn. Och det nämns här mycket takhrij, man pratar mycket om dessa hadither. Och det finns jättemycket olika åsikter om dessa hadither hos ulema av hadith. Och som här nämndes att Imam Ahmed sa då att ingenting är autentiskt i denna fråga. Men många av ulema har sagt att dessa hadither tillsammans stärker varandra. Alltså varje hadith enskild kanske är daif. Men de är inte jättesvaga så att de stärker då varandra. Och då vet vi att en hadith kan bli hasan. Flera hadither som är daif, om de inte är jättesvaga, kan bli hasan. Hasan li ghayrihi. För att de stöttar varandra. Eller till och med sahih li ghayrihi, beroende på yani dess svaghet och så vidare. Och från de ulema som håller dessa hadither att vara autentiska är flera stycken, som till exempel Al-Mundhiri nämner, Imam Al-Mundhiri. Han säger att det råder inget tvivel om att dessa hadither som har nämnts som att nämna Allahs namn, ingen av dem är fri från yani klander. Alltså de har svagheter, men de stärker och stöttar varandra och blir tillsammans starka. Wallahu a'lam. Och blir tillsammans starka. Som han nämner i Tarib och Tarhib. Och Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani nämner också Wadhahiru, det som verkar vara yani korrekt är att alla dessa hadither tillsammans blir starka och tyder på att de har en grund. Jazakallah. Och även Ibn Kathir i hans tafsir och i hans böcker om fiqh säger att denna eller dessa hadither har nämnts från flera olika källor och de stöttar varandra. För huwa hadithun hasan aw sahih. Men Ibn Kathir säger att dessa hadither är hasan eller sahih. Och Ibn al-Qayyim nämner också haditherna om ett tesmiya att säga Allahs namn innan wudu är ahadith hisan. Det är en hadither som är hasan. Och även Ibn Salah nämner att dessa hadither är godtagbara. Och al-San'ani och al-Shawkani. Och inom dem al-Hafidh al-Iraqi som är lärare till Imam Ibn Hajar. Och i denna tid Sheikh Albani och Ahmed Shakir nämner alla att dessa hadither är godtagbara, yani i sin helhet tillsammans. Här nämns det då i hadithen La wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayh. Det finns ingen wudu för den som inte nämnt Allahs namn över sin wudu. Och det här på arabiska la wudu'a, det kallas för la an-nafiya. Har ni studerat det? Ja, grammatik. La an-nafiya. Det negerande bokstaven, yani la. La är här en negerande i sin betydelse. Och Sheikh Ibn Uthaymin rahmahullah nämner i hans förklaring på hadithen att la an-nafiya lil jins är av tre kategorier. Och det här kanske ni behöver inte skriva om ni inte är intresserade av arabisk grammatik. Kanske lite överkurs, men det är bra att känna till så att man förstår sig på hadithen. Imma yakuna nafyan li wujud ash-shay. Det kan betyda att man negerar någontings existens helt och hållet. Som man, då man säger till exempel, han säger exemplet här, la khaliqa illa Allah. La khaliqa illa Allah. Finns ingen skapare förutom Allah. Yani man negerar att det finns inte överhuvudtaget. Okej? Okay? Och sen kan man negera nafyan li sihhati shay. Man negerar att någonting är korrekt. Som till exempel då man säger la sala illa bi wudu. La sala illa bi wudu. Finns ingen sala utan wudu. Då negerar man att bönen ens ska vara korrekt. Och sen finns det den tredje och det är nafyi al-kamal. Att man negerar att någonting är fullbordat. Som man säger till exempel la sala bi hadrat at-ta'am. Finns ingen bön när maten är serverad. Bönen är korrekt. Men den är inte fullbordad, den är inte perfekt. Bättre att äta innan. Hänger ni med? Och i alla de här tre exemplen så använder vi ordet la. Vi negerar. Okej? Okay? Och då kommer frågan la wudu'a illa la sala'a illa bi wudu. Ja, och la sala illa bi wudu. Finns ingen sala utan wudu och det finns ingen wudu för den som inte nämner Allahs namn. Vilken la är det som nämns i hadithen? Är det den som negerar helt och hållet? Det finns ingen wudu om man inte säger Allahs namn. Alltså du har inte gjort wudu. Den är utesluten. För om jag gör wudu utan att säga bismillah så har jag ändå gjort wudu, eller hur? Jag har gjort wudu. Ja? Så den är utesluten. Då kvarstår de två andra. La as-siha eller la al-kamal. Alltså det finns ingen wudu som är korrekt utan att säga bismillah. Eller det finns ingen wudu som är fullbordad utan att säga bismillah. Och där finns det ikhtilaf, vilken som menas med hadithen. Och inshallah vi kommer komma till tarjih, att det inshallah betyder la kamal. Det finns ingen wudu som är perfekt utan att säga bismillah. Men wudu är korrekt utan att säga bismillah. Och vi kommer inshallah nämna bevisen på detta. Ja. Tayyib. Eh, Nej. Först också här, för den som inte nämner Allahs namn, ismullah. Och det är att säga bismillah. Och man kan inte säga någonting annat. Och denna besmala ska vara efter en nia. Och innan man börjar göra wudu. Och vad som är bäst att bara säga bismillah. Och att inte lägga till ar-Rahman ar-Rahim. Även om vissa fuqaha, vissa lärda har sagt att det är bättre att säga ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Som Imam Nawawi. Rahimahullah. Men Allah alam, då det har nämnts att säga Allahs namn bara på det här sättet, så nämner ulema att det betyder att säga bismillah. Okej. Okay. Så, vilka åsikter finns då i den här frågan? Al-Zahiriya nämner att det är ett måste att säga bismillah innan wudu. Och att en wudu då är ogiltig om man inte sagt bismillah. Men här, Zahiriya är inte Ibn Hazm. Det finns andra Zahiriya som Dawud och Zahiri. Ibn Hazm är på andra åsikter. Men vissa Zahiriya är då på åsikten av att man måste säga bismillah. Och det är också en riwaya, en åsikt från Imam Ahmed. Och vissa från hans madhab är på den åsikten. Och det är också åsikten av Ishaq ibn Rahoya. Minns ni honom? Vem var Ishaq ibn Rahoya? Han var tillsammans med Imam Ahmed. Han var lärd tillsammans med Imam Ahmed på hans tid. En stor lärd person vars åsikter tyvärr underskattats och har försvunnit, många av dem. De har inte skrivits ner på samma sätt som de andra imamerna, men han var en av de största imamerna inom hadith, Ishaq ibn Rahoya. Men även de som säger att det är obligatoriskt att säga bismillah och att wudu inte är korrekt utan bismillah, har ikhtilaf sinsemellan om en person skulle råka glömma att säga bismillah. De säger du måste säga det, men om du glömmer att säga det. Ishaq ibn Rahoya, han sa: om en person glömmer att säga bismillah så är hans wudu ändå korrekt. Men om han med flit lämnar det så ska han göra om sin wudu. Och det har också berättat att han har sagt: det säkraste är att han gör om sin wudu. Eller ihtiyat. Den andra åsikten är att det är sunna att säga bismillah innan wudu. Och det är åsikten av al-jumhur. Vad betyder jumhur?
Majoritet.
Av al-ulama. Och från dem är de tre imamerna. Det vill säga Abu Hanifa, Malik, Shafi'i. Och det är en riwaya från Imam Ahmed. Det har också rapporterats att Imam Ahmed också har sagt denna åsikt. Så alla fyra imamerna nämner då att det är sunna. Och det är också det som Al-Kharaqi nämner och Abu Muhammad ibn Qudama och flera från Al-Hanabila. Och de nämner att detta är den åsikten som Imam Ahmeds madhab har tagit, kan man säga. Alltså, de säger glöm den andra åsikten. Det här är den åsikten som Imam Ahmeds madhab är på. Och det är också åsikten som Imam ibn al-Mundhir håller att vara mest korrekt, och Abu Ubaid och Ibn Hazm och Ibn Kathir och Al-Mufti Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim och Sheikh Abdulaziz bin Baz är alla på denna åsikt. Och sen finns det flera, men det här är bara kortfattat. Och som ni ser är det väldigt, väldigt starka namn. Alltså alla fyra madahib säger att det är sunna att säga bismillah innan wudu. Och egentligen från de som säger att det är wajib är bara vissa zahiriya och en riwaya från Imam Ahmed. Men sen kom vi fram till att han egentligen är på åsikten att det är sunna. Och sen har vi Ishaq ibn Rahoya. Och resten av ulema är typ på åsikten att det är sunna. Tayyib. Vad är då beviset för de som säger att det är sunna och inte wajib? För hadithen säger att det finns ingen wudu för den som inte nämner Allahs namn. Hur kan man då säga att det är sunna? Eller hur? De säger versen. Versen i surat al-Ma'ida. Vers 6. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum. Alla säger om ni ska göra wudu, stå upp och tvätta era ansikten. Allah sa inte nämn Allahs namn och tvätta era ansikten. Till skillnad från när Allah talar om att slakta. Då säger Allah, nämn Allahs namn. Och när Allah säger skicka iväg jakthunden, nämn Allahs namn. Varför nämner han inte detta i den versen? Om du nu är yani wajib, som det är när man ska slakta. Och därför till och med Imam Malik har ett uttalande där man frågar honom om att säga bismillah innan wudu. Han sa vadå? Är det slakt? Alltså han till och med yani var typ emot nästan att man skulle säga bismillah. Så att namn. Så versen nämner inte al-basmala. Namn. Och det nämns också här från Abu Zur'a al-Dimishqi att han sa, jag frågade Imam Ahmed, vad menas med hadithen la wudu'a liman lam yadhkur ismu Allah alayhi, det finns ingen wudu' för den som inte nämner Allahs namn. Och då så sa Imam Ahmed fihi ahadith laysat bidhak, att haditherna i denna fråga är inte så starka. Och Allah Ta'ala säger ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum fala ujibu alayhi, så jag anser det inte vara obligatoriskt. Och det här är Koranen och det har inte bekräftats i sunna. Väldigt starka ord från Imam Ahmed. Och också vad som har berättats i hadith Musi as-salah, mannen som bad slarvigt. Där så sa profeten a.s. och gör wudu så som Allah har beordrat dig. Han sa inte, säg Allahs namn. Och det tredje och väldigt kanske starkaste argumentet är att alla de sahaba som beskriver profetens wudu a.s. från början till slut, ingen av dem nämner al-basmala. Ni minns hadith Uthman, eller hur? När han beskrev profetens wudu alayhi salam från början till slut. Hadith Ali, hadith Abdullah bin Zaid och så vidare. Ingen av dem sa att han sa bismillah och tvättade händerna 3 gånger och ansiktet. Utan de började direkt med att han tvättade händerna. Så är det inte konstigt att det ska vara wajib, någonting man inte får lämna, men profeten alayhi salam har inte gjort det. Eller sahaba har inte berättat det vidare. Det håller inte, eller hur? Och denna åsikt är inshallah ta'ala den starkaste åsikten till sunna, att säga bismillah innan sin wudu. Men samtidigt nämner ulema att det är en sunna som man inte ska lämna. Det är alltid säkrast att göra den, eller ihtiyat, att vara på säkra sidan, är att säga al-bismillah innan al-wudu. Men om en person inte säger bismillah innan wudu, så är hans wudu ändå korrekt. Nam. Och detta finns också i Imam Ahmeds fatawa, då Abu Dawud frågade honom om att säga bismillah innan wudu, en person som alltså har glömt det. Och då så sa han arju an la yakuna alayhi shay, yani inshallah, jag hoppas att han inte har någon synd på sig. La wa la yu'jibuni an yatrukahu khata'an wa la 'amdan wa laysa fihi isnad, men jag anser ändå inte att man ska lämna det av glömska eller med flit, trots att det inte finns någon autentisk hadith i frågan. Yani, trots att Imam Ahmed sa att det inte är wajib, så var han ändå på åsikten att man inte borde lämna det. Någonting som är yani, bättre att göra. Och det här nämns också här har vi Al-Mundhiri. Han säger också i hans bok om ikhtilaf gällande den här frågan. Han säger att de flesta ulema är på åsikten att den som inte säger al-basmala, yani la shay'a alayh, Han har ingen synd på sig, alltså hans wudu är korrekt. Vare sig han lämnar al-basmala med flit eller av glömska. Och det här är åsikten av Sufyan al-Thawri, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Abi Ubaid och ashab al-Ra'i. وقال ليس في هذا الباب خبر ثابت. För det finns ingen autentisk hadith i den här det här ämnet som gör att ens wudu som innebär att ens wudu skulle vara ogiltig om man inte nämner Allahs namn. Men så säger han, al-Mundhir, han säger wal-ihtiyat, men det säkraste är att nämna Allahs namn för den som vill göra wudu eller ghusl, men den som inte gör det har ingen synd på sig. Okej? Okay? Så vi säger bismillah när vi gör wudu, vi säger bismillah när vi gör ghusl, men om en person glömmer det eller lämnar det till och med flit, så är hans wudu inshallah ta'ala korrekt. Så hadithen betyder la wudu, yani hos de som håller hadithen att vara autentisk, la wudu kamil, att din wudu är inte perfekt tills du säger bismillah. Men din wudu är korrekt om du inte säger bismillah. Och de använder också här, som Sheikh ibn Uthaymin nämner, hadithen där Rasulullah a.s. sa att allting som inte börjar med bismillah, fahu abtar. Det är typ naqis, det är typ, vad kan man säga? Ofullständigt. Bristfälligt. Allting som inte börjar med bismillah är bristfälligt. Och den hadithen finns det också ikhtilaf om. Men vissa ulema säger att även den är hasan. Så att det är en sunna att börja med bismillah innan saker och ting. Ta en annan fråga här som vi avrundar dagens dars med. Också en fa'ida här. Jag satt och läste fatawa från Sheikh Albani. Sheikh Albani är på åsikten till wajib. Men även han säger att personen som glömmer det, hans wudu är korrekt. Och att om man kommer på det under wudu, säger man det medan man gör wudu. Du behöver inte börja om. Utan du kan säga det mitten på wudu. Som när du äter. En annan fråga, sista frågan, som är jätteaktuell, som alltid kommer. Att säga bismillah i toaletten. Ja, en väldigt vanlig fråga som alltid dyker upp. Där finns det också då lite olika åsikter. Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah nämner att man säger det bil qalb, i hjärtat. Man säger det i hjärtat i toaletten. Medan Sheikh Albani och vissa andra ulema säger att du säger det i toaletten. Jag satt och läste flera fatawa från Sheikh Albani. Han säger till och med den dua som man säger när man går in i toaletten. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Den säger man i toaletten när man tar av sig kläderna och ska sätta sig på toalettstolen. För det var det som Salaf gjorde. När de gick ut för att utföra sina behov i al-ra'it, yani en avlägsen plats utomhus, så säger man den här duan när man tar av sig kläderna. Okej? Okay? Och han säger, Rufranaka, säger du när du satt på dig kläderna och tagit ett steg bort från toaletten. Okej? Okay? Och han säger samma sak, det här med bismillah. Du säger det nu ska jag wudu, även om det är i toaletten. För det finns inga autentiska hadither på att man inte får prata i toaletten. Han säger alla de haditherna är svaga. Och till och med haditherna som säger att man inte får prata när man uträttar sina behov är också svaga. Okej? Okay? Men självklart, en person ska inte sitta och nämna Allahs namn när man uträttar sina behov. Det här är vi alla överens om. Men just det här med att du får inte säga bismillah i toaletten. Yani, Allah alam. Det saknar grund, utan du får göra det. Och speciellt också som vissa ulema nämner, att dagens toaletter är inte som förr i tiden, utan nu allt najasa försvinner och handfatet är yani en bit bort från själva toalettstolen. Så att det är inshallah och ta'ala tillåtet att säga bismillah även om man är i toaletten. Wallahu a'lam. Vi avrundar därför idag och kan ta lite frågor om det finns några sådana, och fortsätter inshallah och ta'ala nästa vecka. حياكم الله.